En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I det här avsnittet ska vi reda ut historien om Pontus Rasmusson. Vem är han egentligen? Hur byggde han sin karriär? Och så går vi närmare in på det åtal mot honom som kom förra veckan. Vad är det för brott han misstänks för? Det här är Aftonbladet Krim och jag heter Stefan Sundberg.
Idag så kommer jag testa att slå hål på 100 filmmyter på 24 timmar. Det finns hundratals filmmyter som ingen har svaren på. Är de sanna eller är de falska? Under de närmsta 24 timmarna.
Det var under andra halvan av 2010-talet som Pontus Rasmusson slog igenom och gjorde stor succé med sin YouTube-kanal. Videorna kunde till exempel innehålla musikcovers och pranks, och målgruppen var tydlig. Rasmusson riktade sig mot de yngre tittarna.
Ja, men det är mycket väldigt liksom överdrivet skådespeleri. Han är ofta med i de här videorna tillsammans med sina föräldrar.
Det här är Henning Eklund, reporter på Svenska Dagbladet. Och som också varit med och gjort poddokumentären Barnidolen och skandalerna om just Pontus Rasmusson.
Och vem kan göra mest på 24 timmar? Ungefär så liksom åt det hållet kan det låta. Ja, men väldigt typiskt YouTube-mässigt med de här liksom stora känsloreaktionerna i thumbnails och så vidare till exempel.
Framgångarna och intäkterna växte och växte. Med en konstant ökande skara följare och tittare blev han snart en av de största YouTube-profilerna i Sverige.
Och han hade ju då 2021 Sveriges fjärde största kanal på YouTube enligt Medieakademin då. På hans YouTube-kanal så hade han då 165 000 prenumeranter, 72 miljoner totala visningar. På TikTok strax över 300 000 prenumeranter. Så ytterligare då ett antal på Instagram. Så lägger man ihop de här sammanlagt, det är ju antagligen delvis samma personer, men om man lägger ihop de olika plattformarna sammanlagt så runt 500 000 följare eller prenumeranter.
Hur långt har du kommit i boken, Pontus?
Jag är redan på kapitel 4. Så rolig bok alltså.
Henning, sen någonstans runt 2022 så började det höjas kritiska röster mot Pontus Rasmusson. Vad bestod den här kritiken av?
Ja, men det har två huvudspår egentligen, och det är de som vi hade i våran granskning också tog upp ganska mycket. Dels handlar det om hur han enligt kritikerna då lurar sin publik på pengar. Den mest omtalade situationen där var ett betalnummer där man skulle då ringa för att få en chans att prata med honom. Och det kostade 10 kronor per samtal oavsett om man kom fram eller inte. Så det fanns då barn som ringde för liksom 10 000 kronor och kom inte fram och fick prata med honom. Och det här mötte han ju ganska mycket kritik för. Och det andra som kanske var ännu mer kontroversiellt är hur han tog upp sexuellt innehåll och liksom även sexualiserade barn i sitt innehåll då, samtidigt som han riktar sig mot en publik som är barn. Det är väldigt många som var kritiska mot det, och det var det som fick hans YouTube-kanal borttagen till slut också, just att han hade sexualiserat barn på sina kanaler enligt YouTubes bedömning, vilket ju bryter mot deras regler.
Och när du säger sexualisering av barn, vad är det Rasmusson har gjort?
Det handlar om ett antal videor där han läser upp sina följares hemligheter. Då påstår han att det här är historier som hans följare har skickat in. Och så läser han då upp till exempel om barn som varit med om sexuella övergrepp och annat liksom, sexualiserande av barn. Och att det var det som fick YouTube att ta bort kanalen till slut. Mm.
Ja, för vad sa Pontus Rasmusson då mer om de här kritiken och anklagelserna?
Ja, vi fick ju tyvärr aldrig någon intervju med honom. Vi sökte honom, fick tag på honom på telefon, men han la på ganska omgående. Han har väl egentligen, i min bedömning, aldrig riktigt svarat på kritiken i sak. Däremot har han uttalat sig med argument som typ att det här är hatare som är ute efter mig och de vill liksom komma åt mig, de avundsjuka. Ungefär mer den typen av respons på kritiken snarare än att bemöta det i sak.
Vad blev då konsekvensen? Hans YouTube-kanal stängdes ner, men blir det några mer konsekvenser under den här då första vågen när han blev kritiserad och granskad på det sättet?
Ja, men det var ju ett väldigt hårt slag med just YouTube, för att han hade tjänat ganska mycket pengar via sin YouTube-kanal i och med att han var ganska stor och framgångsrik. Han påstår själv att han tjänar ungefär 30 000 kronor i veckan på sin YouTube-kanal till sitt företag då, som är beskattat på det, men ändå. Men han blev av med sin inkomstkälla och det slår hårt mot honom. Han, liksom, av det han lägger ut på sociala medier kan framgå att det här var ett väldigt hårt slag att bli av med den här kanalen. Han försöker hitta andra vägar framåt, lyckas väl inte riktigt under någon längre tid. Han säger också sen att han har sökt många andra jobb, men att han inte liksom kan få ett, inom citattecken, vanligt jobb, eftersom han har varit omgiven av de här skandalerna och det finns de här, liksom, om man googlar på hans namn så kommer det ju, hittar man direkt de här anklagelserna.
Mm. Men hade han bara YouTube som plattform eller fanns det flera?
Han var stor på TikTok också. Han var ganska stor på Instagram. YouTube var dock det som han tjänade pengar på i stora drag.
Men stängde de ner honom på TikTok och Instagram också i samband med det här?
TikTok har inte stängt ner honom. Instagram stängde inte ner honom då. Gjorde det senare. Vet inte om han sen har kommit tillbaka där också. Men han fick ha kvar dem till en början i alla fall.
Mm. Men det var YouTube som var hans främsta inkomst så att säga.
Ja, precis. Så det var ju det, hans yrken liksom, som han blev av med i stort sett.
Mm. Och hans följare och fans, som man får kalla det då, hur reagerade de då i den vevan när han fick stänga ner?
Ja, men många av hans liksom riktiga hardcore fans, för de finns verkligen där ute, fortsätter liksom stötta honom. Det framgår när man går in på hans Instagram-konto till exempel och ser vilka som kommenterar på hans bilder, så skickar de kärlek till Pontus ändå. Sen tror jag, skulle jag kunna tänka mig att en del föräldrar och andra som inte har vetat vem det här var innan kanske nu har sagt att ja, men, det kanske är bra om barnen inte kollar så mycket på Pontus Rasmusson efter att man känner till det här. Så man kan ju tänka sig att han har förlorat fans och följare på det sättet också.
Sen blev det tyst om honom under en längre period, men så kom han tillbaka lite grann i rampljuset här tidigare i år. Vad var det som hände då?
Ja, men då kom det ju fram att Pontus dels hade då en flickvän, en ny person i den världen, och sen att de tillsammans då har skaffat ett konto på OnlyFans, den här omdiskuterade plattformen där det bland annat finns mycket pornografiskt innehåll. Jag har inte varit inne själv på den här OnlyFans, men jag har tagit del av andra som heter till exempel SVT, som säger då att ja, men det är pornografiskt innehåll med Pontus och hans flickvän då på det här OnlyFans-kontot. Och det kan man ju säga sticker ut ganska mycket, att gå då från liksom barninnehåll på YouTube till nätporr då egentligen.
Mm.
Sen har han ju kvar samma konton på till exempel Instagram eller Snapchat, där han fortsätter då lägga upp saker och delvis då också liksom länkar till sitt OnlyFans-konto. Mm. Sen vet man ju inte exakt vilka följare som finns kvar sedan innan och sådär. Men det sticker ut.
Och förra veckan så kom det då åtal mot Pontus Rasmusson. Vad är det för brott han misstänks för?
Ja, men det är två fall av grovt bokföringsbrott och ett fall av försvårande av skattekontroll som han nu då ställs inför rätta för åklagaren, som anser att han har ägnat sig åt ganska omfattande ekonomisk brottslighet. Det här var ett spår när vi gjorde våran dokumentär också, när vi kollade på hans ekonomi och tyckte att det såg inte ut som att liksom det han redovisar går ihop med det han uppger i andra sammanhang om vad han tjänar och så, men vi kunde ju såklart inte veta om det var några oegentligheter eller om det var någonting annat. Men nu har det här ju granskats först av Skatteverket, som upptaxerat honom med ungefär 700 000 kronor, och sen nu då av en åklagare som anser att det handlar om grova bokföringsbrott.
Och hur långt tillbaka i tiden handlar de här åtalen om?
Ja, men de har granskat hans ekonomi mellan 2018 och 2021. Och det är då 2020 och 2021 som de anser då att de här, som åklagaren anser, att de här bokföringsbrotten har begåtts.
Mm. Så vi pratar under själva YouTube-perioden så att säga?
Ja, precis. Det här var ju, 2021 var ju när han var som störst på YouTube, och innan hans kanal togs bort, att han var en av de absolut största i Sverige.
Och det handlar om ganska stora belopp?
Ja, precis. Vi får bli lite tekniska nu då, men Skatteverket har hittat då oredovisade intäkter för 2020 på 764 000 kronor och för 2021 på 1,5 miljoner kronor, och då är det då pengar som man anser att Pontus Rasmusson har liksom tjänat på sin influencerverksamhet, som borde ha redovisats i företaget men som inte har gjort det utan liksom kommit in på hans privata konton. Så det är ju ja, det är just summan som gör att åklagaren anser att det här är grovt bokföringsbrott, för det handlar ju om totalt om över 2 miljoner kronor som borde ha bokförts men som inte har gjort det.
Och Pontus Rasmusson själv, vad ger han för förklaring till att det här har skett?
Ja, men hans huvudargument, jag ska säga, att han har varit oaktsam. Han har aldrig liksom menat att göra någonting fel. Det har liksom aldrig funnits ett uppsåt kring att jag ska begå ett brott, utan att han har liksom inte förstått hur det här funkar helt enkelt. Han är ung, han är oerfaren, säger han. Han säger också i förhör att han, ja, men han var lite snål när han skulle starta upp sitt företag, så han skaffade ingen så här, bokföringsprogram eller någonting, utan han skrev ner allt på papper och penna i en perm, och det är lätt att missa saker. Han pratar också om någon dator som har liksom slutat funka där det har funnits sån här information, så att ja, hans argument är liksom att jag har inte medvetet begått något brott, jag har varit slarvig snarare.
Och sen har det också varit reklam i hans kanaler som man inte har reklamidentifierat på rätt sätt.
Ja, precis, det anser i alla fall Konsumentverket då, som har gjort en utredning och bedömer att Pontus Rasmusson har brutit mot marknadsföringslagen. Det är lite intressant, de säger ju till exempel då att marknadsföringen i sig, alltså de här inläggen som man har gjort i de här videorna, att det, ja, men det i sig gör att det bedöms som att det här riktas mot barn.
Mm.
Och när du gör innehåll riktat mot barn så får du inte rikta direkta köpuppmaningar till exempel. Och det har Pontus Rasmusson gjort, bedömer Konsumentverket. Så det var ju ytterligare liksom en juridisk konsekvens av de här granskningarna också.
Du nämnde ju tidigare att han har gjort mycket material tillsammans med sina föräldrar. Vad har de haft för roll i det här? Eller vad säger de kring allt detta?
Ja, men de är med i ganska många YouTube-klipp. Mamma Karina och pappa Patrik. Karina har också en egen YouTube-kanal som Pontus har varit med ganska mycket i. Och det här var ju en intressant aspekt då av de här bokföringsbrotten som åklagaren pratar om. Att Pontus Rasmusson ju inte har anlitat sina föräldrar som liksom anställda i någon formell mening, vilket då Skatteverket anser att det borde du ha gjort. Du borde liksom ha anställt dina föräldrar och betalat arbetsgivaravgifter och så vidare. Men det har han ju inte gjort då. Så även föräldrarna dras in i det här.
Mm. Han borde gett föräldrarna lön helt enkelt, så, ja, om det skulle gått korrekt till.
Det anser Skatteverket i alla fall.
Ja, men jag tänker på det. Alltså, när vi pratar om influencervärlden och YouTube-världen, det är många unga personer som håller på med det här och tjänar mycket pengar. Vad tänker du kring det? Att det här med dels bokföring, och det är oftast problematik med reklamidentifiering och så vidare.
Ja, men det är, jag kan tänka mig att det är svårt att hålla ordning på juridiken. Kanske just också för att en del av influencerrollen är att du blandar ihop dig själv som privatperson med dig själv som en liksom ett företag, om man nu ska säga det. För Pontus Rasmusson, om man tar honom som exempel, och hans influencerverksamhet har ju bedrivits i hans bolag. Men om någon säger att någon betalar honom för att han ska skicka en videohälsning till honom, då kanske det går att tänka sig att men det här gör ju den här personen till mig som privatperson, det är inte till företaget, så det här behöver jag inte bokföra. Jag vet inte om Pontus har tänkt, så jag bara spekulerar i att så här, det kan vara kanske var svårt att hålla isär vad är företaget, vad är privatpersonen. I liksom, juridisk mening är ju en sak, men i vad, liksom, vad det känns som eller vad man tänker själv då som influencer. Det var svårt för oss att granska honom också. Att, så här, vi vill ju granska honom i rollen som influencer, i rollen som makthavare, inte så mycket vad han gör som privatperson. Det är inte jätteintressant för den breda allmänheten, men just en så viktig del av influencer grejen är att ja, men det blir en sammanblandning mellan privatpersonen och influensen. Det blir en utmaning på många plan.
Men vad skulle det här då kunna innebära för Pontus Rasmusson om han blir dömd för de här brotten?
Ja, åklagaren yrkar på 3 års näringsförbud, alltså då att han inte kommer få kvar sitt företag och inte få starta några nya företag under den tiden, och 1 miljon kronor i en företagsbot då till Pontus Rasmussons enskilda firma. Och det här vänder ju sig Pontus Rasmusson emot. Han tycker att det är ett alldeles för hårt straff, speciellt om argumentet att han har varit ung och oerfaren, inte vetat hur det här hänger ihop. Så vi får ju se vad påföljden blir.
Och jag tror du att det finns någon möjlighet för att han överhuvudtaget skulle kunna komma tillbaka efter en sån här grej om han nu döms?
Jag vet inte om den just ekonomiska biten är liksom så graverande för honom. Jag upplever, alltså de reaktioner jag har fått efter vår dokumentär och med allt som har varit, att så här, det är nog snarare den här biten om att sexualisera barn, att starta ett OnlyFans-konto. Det är mer det som upprör den breda allmänheten, tror jag, än om man har liksom redovisat fel eller begått ett fel i bokföringen. Så jag skulle nog, jag skulle gissa utifrån min erfarenhet av att ändå ha bevakat honom och fått många reaktioner från personer om honom, att det är nog inte bokföringen som är det liksom största problemet för honom om han ska få upprättelse i någon slags allmänhetens ögon.
Så säger alltså Henning Eklund, reporter på Svenska Dagbladet. Det var allt för den här gången, men missa inte Aftonbladet Krims nästa dokumentär som släpps på lördag och handlar om mordet på C. Gambino och bakgrunden till skjutningen. Jag heter Stefan Sundberg. Tack för att du har lyssnat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.